Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
I detta samtal pratar jag med psykolog Hans Lindqvist om hur ett oförlöst trauma kan skapa konsekvenser i kommande släktled. Hans har specialiserat sig på komplex PTSD som kan finnas obehandlad bakom många olika känslomässiga symptom, men även kronisk smärta där orsaken ofta är uppväxttrauman. Hans arbetar enligt sensorimotorisk psykoterapi med att integrera tankar, känslor, kroppsrörelser, kroppssensationer och våra fem sinnen som varit dissocierade. Det har visat sig att digitala möten med eller utan bild fungerar mycket bra när det gäller denna metod. Det knoppen inte minns, minns kroppen, är Hans devis. I vårt samtal använder jag mig själv som exempel i en behandlingssituation utifrån en diffus oro jag känner ett par gånger per år. Jag har länge fascinerats av Hans brinnande intresse för denna metod och nu får jag själv pröva på. Och visst har han ett underfundigt namn på sin hemsida, majeutik.se. Jag vill också nämna att även Sokrates är med på ett hörn i slutet av vårt samtal. Hans har tidigare varit min gäst i avsnitt nummer 7, nummer 21 och nummer 40. Så välkommen till Samtal med Liv och till Hans och mitt samtal. Välkommen Hans!
Ja, tack ska du ha.
Så trevligt att ha dig här igen.
Ja, detsamma. Alltid lika trevligt att få bli inbjuden till dig.
Ja, och du vet, när vi träffas så pratar vi ju gärna om trauman, anknytning, olika behandlingsmetoder och din metod. Och det är klart, det kan ju bli lite mycket då för omgivningen om vi är på en middag till exempel.
Ja, det kan det bli. Alla är kanske inte lika engagerade i det här som du och jag.
Nej, det är ju så vi får akta oss lite. Så därför så kände jag, nej, nu vill jag att du kommer hit igen.
Ja, vad roligt. Nu kan vi få chansen, du och jag.
Ja, precis. Här i mitt lilla poddrum med en vacker tavla bakom dig.
Mm.
Det är bra.
Ja, det är det.
Ja, men ja, hur känner du dig idag?
Ja, men jag mår bra. Jag kanske inte har varit så förberedd, men tänker jag, ja, men det ordnar sig alltid när Ann-Kristin och jag börjar prata, då kommer jag igång. Ja. Så att, det känns väldigt bra och inspirerande.
Ja, vad kul, för jag känner samma sak. Men du, jag lyssnade på Gabor Maté,
ja.
Du vet, den välkände läkaren som, ja, har skrivit mycket böcker om trauman och uppväxt och så vidare. Och jag lyssnade på honom på YouTube. Det är olika.
Mm.
Framförallt killar som intervjuar honom. Och då frågade en som hade honom i podden, ja, hur känner du dig just nu? Och då svarade han precis som du sa, att han var inspirerad och glad och att vara med i den här podden. Men då sa han, hade du frågat mig igår så hade jag varit lite orolig.
Mm, okej.
Okay. Ja, Och då frågar ju intervjuaren honom, ja, men vad var du orolig för? Och då var han faktiskt orolig för samtalet han skulle ha följande dag.
Mm, ja, lite åt det kan jag ha känt, för att jag har ju alltid behov av att vara förberedd. Och det gäller vad jag än gör. Om jag ska framträda eller om jag ska träffa någon klient, så vill jag alltid vara förberedd på just den personen. Och är jag inte det, så kan jag bli lite orolig. Men oron är ett sätt, för mig är det en slags energi för att förbereda sig. Det är ett sätt att mobilisera också.
Mm.
Och som är nödvändig. Mm. Så jag ser det som en konstruktiv energi också. Det behöver inte bara vara destruktivt.
Mm. Jag håller med. Jag känner igen mig precis i det. För att när jag själv är förberedd.
Mm.
Alltså då kan jag ju släppa taget, ja, och det, vara i flödet.
Just det.
Ja. Och det spelar ingen roll om jag kanske håller något föredrag någon gång eller något tal.
Mm.
Som när min son gifte sig. Då hade jag förberett mig ordentligt, men sen avvek jag ju.
Precis.
Känner du igen dig?
Ja, helt och hållet. Jag är jättenervös innan. Och när jag på det sättet har mobiliserat mig, då kan jag känna mig trygg. Och när du är trygg, då, för du vet att du har den där strukturen i förberedelsen, du har den med dig.
Ja.
Men, och då kan du börja avvika, för du kan alltid återgå till den, ja, mallen eller vad vi ska kalla det för. Va?
Ja, precis.
För så funkar jag också.
Ja, och jag har inte något manus eller något papper framför mig, utan nej, jag tittar rakt på publiken.
Ja, nej, för jag, och i mitt fall, jag vet exakt vad jag ska säga.
Ja.
Och just det gör mig trygg. Och då kan jag också vara spontan.
Ja, men det, då är vi lika där.
Så jag kan, det är utan till nästan.
Ja, men samma här.
Och då kan man ju slappna av.
Ja, men jag kommer ihåg, jag tränade mig när jag klippte gräset och pratade högt. Ja, ja. Då hörde ju ingen mig.
Nej.
Ja, men den oro då som han Gabor Maté beskrev, den är ju väldigt mänsklig. Och som vi beskriver.
Ja, den är ju inte patologiskt nödvändigtvis, utan jag tror, precis som du säger, den är mänsklig, och jag ser det som en mobiliserande energi, men det är klart det kan bli tärande också för en människa.
Absolut, och då vill jag gärna att vi kommer in på, ja, jag har en speciell uppgift till dig idag.
Ja.
Så jag ska använda mig själv som exempel.
Ja.
Det har vi ju kommit överens om.
Ja.
Jag är ju ganska lugn och anses som stabil och trygg och allt det här.
Ja.
Men ibland så kan jag få en känsla av, alltså en riktig oro.
Mm.
Och jag kan väl påstå att jag har jobbat en hel del med mig själv och de upplevs som jag har gått igenom. Men jag har ändå, kanske två gånger per år, en diffus oro som liksom tar över.
Mm.
Och så har jag försökt koppla det till någon händelse i mitt liv.
Mm.
Men jag tycker inte jag har lyckats. Den är kvar,
den
här oron. Men så kom jag ju på här häromdagen, eller inför det här samtalet, att ja, men det kanske jag har med min födelse att göra. Som var lite speciell. Vill du att jag berättar om det?
Ja, gärna. För det är ett dramatiskt ögonblick för alla oss människor.
Att födas, ja.
Ja, exakt.
Ja. För själva min födelse var väldigt lugn och jag kom snabbt och så. Jag grät inte.
Nej,
om det är ett plus, jag vet inte.
Nej.
Men i alla fall, det var nämligen så att innan jag föddes så, eller jag kom för tidigt först och främst, jag kom några veckor för tidigt.
Mm.
Och det här var mitt i sommaren, pappa jobbade som lärare, men han hade även ett jordbruk och ett skogsbruk tillsammans med sin pappa och en bror. Och han jobbade ju i det på sommaren, och det var höbärgning och mamma var hos sina föräldrar 4 kilometer ifrån den här gården.
Mm.
Pappa hade hälsat på kvällen och liksom försäkrat sig om att ja, men det är okej att åka till gården.
Mm.
För jag menar, jag var ju på gång.
Mm.
Även om Det var inget som visade att det skulle ske dagen efter, så att säga. Men i alla fall så gick vattnet på kvällen. Mm. Och mamma kände att det var bråttom.
Mm.
Så hon ringde pappa och ja, nu, men han svarade inte. Min mormor var bortrest. Hon förstod ju att nu måste hon ju komma in till BB. Så hon åkte i taxin till pappa. Och pappa öppnade inte dörren. Och hon var tvungen att ställa sig på en cykel och knacka på fönstret där han sov.
Mm.
Och när hon bultade på fönstret och så vaknade han. Och öppnade fönstret. Och där står han alldeles sömndrucken och undrar... Mm. Har du cyklat hit? Han insåg ju snabbt att vad som var på gång. Han klädde på sig och hoppade in i taxin. Och de hann några kilometer och var tvungna att köra in då där min faste bodde. Och där föddes jag ganska snabbt. Och det här är ju en upplevelse som jag förstår har satt sina spår hos mina föräldrar. För jag har fått höra den här historien om och om igen. Vid min födelsedag.
Mm.
Och då har vi ju skrattat. Och jag tycker det har varit fint att få uppmärksamhet. Mm. Och oj, vad det är så viktigt.
Ja, ja.
Men samtidigt som mina föräldrar har varit oense om i alla år. Om hur det verkligen var. Och att om mamma inte hade förmedlat sin oro till honom tillräckligt mycket. Och pappa hade i alla fall inte upplevt det så.
Nej.
Och nu befinner jag mig i en situation där jag börjar fundera på detta.
Samma får det att koppla samman den oron du känner, som du sa, två gånger per år med den här födelsedagssituationen för dig.
Jag har en föreställning om att min mamma var väldigt, väldigt orolig under de här dagarna.
Det har framkommit i hennes berättelse.
Ja, att hon var väldigt, väldigt orolig för vad som skulle hända. Och jag kan ju föreställa mig om att hon var livrädd att jag skulle dö och att hon kanske skulle dö i den här situationen.
Kan vara så, ja. Och min erfarenhet säger mig, en sån situation är ju dramatiskt, särskilt naturligtvis för en kvinna. Och det kan också finnas tidigare händelser som ytterligare förklarar den oron. Jag vet inte om du kan se någon sån koppling.
Absolut kan jag det. För att innan jag föddes och innan min storebror föddes så födde min mamma ett barn som dog, jag tror det var samma dag, alltså dog efter födseln. Mm. Och det var ingenting som man pratade om på den tiden.
Nej.
Utan det fick jag reda på av en kompis till mig när jag var 11 år, vars mamma hade berättat det för henne.
Ja.
Och jag sprang ju till mamma och frågade, och hon bekräftade att ni skulle ha en äldre bror, men han dog efter födseln. Och sen var det inget mer med det.
Nej.
Men sen då när min mamma var gammal, hon lever ju fortfarande, så kände hon en dag att hon skulle berätta om det här då. Mm. Då hade hon och jag pratat om det naturligtvis, men även för mina syskon som ju kände till det här. Men det var viktigt för henne att verkligen berätta om hur det var. Var ju verkligen dags för henne. Så jag tror att det skedde en viss bearbetning då.
Ja, det är ju ett fruktansvärt trauma för en förälder, för en mamma, när ett barn dör. Det är min erfarenhet, som det finns ingen mer outhärdlig smärta än just det. Och det är något som aldrig försvinner.
Mm-hmm.
Den ändrar karaktär, sorgen, men det försvinner aldrig. Mm. Det är en så gigantisk förlust. Men om vi går till den oron du känner, är det, när du säger det två gånger per år ungefär, är det kopplat till detta på något sätt som du känner på dig?
Mm.
Ska sägas också att min erfarenhet är att obearbetade trauman förs över till nästa generation. Det vet vi från folk som satt i koncentrationsläger, som inte kunde berätta. För det var så outhärdligt. Och inte kunde berätta för sina efterkommande. Men där man har funnit att efterkommande ändå är traumatiserade. Mm. Som att det har förts över genom deras bland annat tystnad och deras sätt att bete sig i förhållande till det som har hänt. Det är något som inte har gått att prata om.
Nej.
Det har inte, precis. Och som jag brukar säga, det medvetandet inte klarar av olika skäl att förhålla sig till, tar kroppen över. Om jag frågar dig så här, eftersom jag också jobbar med kroppen, var i dig sitter oron?
Men jag kan känna det i hjärtområdet.
Ja, så, eller ser att du visar med din hand så tydligt runt hjärtat.
Ja, det blir som blockerat på något sätt.
Okej. Okay. Och om du nu är intresserad, om du känner för det, så kan vi vara nyfikna på det.
Absolut.
Så är det okej okay då? För lika väl som vi pratar om det medvetna, så behöver vi prata också om det som sitter i kroppen, som många gånger kan vara helt omedvetet.
Mm.
Fast yttra sig som oro till exempel, eller som starka symptom i kroppen. Och den informationen som kroppen bär på är minst lika viktig som den medvetandet.
Mm.
Så vi kan alltså vara nyfikna, och vi vet aldrig vad som händer, och det ska inte presteras något.
Nej.
Utan försök att träna dig tillsammans med mig nu, om det känns okej för dig. Att utforska det här, att vara nyfikna på det som händer, just som du visade med din hand över hjärtat och bröstkorgen. Så du stänger ögonen, och du gör det därför att du ska vända blicken inåt dig själv, inte mot mig. Det är inte jag som är viktig just nu, utan det är det som pågår inuti dig. Och jag behöver din hjälp att du berättar vad som pågår, för att jag ska kunna leda dig i detta, va? Så andas dig in i dig själv, så brukar jag säga. Öppna upp till det som händer inuti i dig. Och låt dina tankar som snurrar få vara där. Det kan komma bilder, man vet inte. Låt dem få vara där. Det kan komma kroppsupplevelser. Saker kan hända i ditt hjärta just nu. Kan komma känslor. Var bara öppen och ta emot det som kommer till dig. Och så berättar du när du är redo, så väntar jag på dig.
Jag fick genast en bild av min mamma i den här situationen.
Du ser din mamma framför dig?
Ja, och hon sträcker upp armarna på något sätt. Jag vet inte. Och hon är alldeles översiggiven.
Hon översiggiven.
Ja.
Och när du får en bild av din mamma översiggiven, vad händer i dig? Hur är det? Vad händer i dig, inuti dig, när du möter denna bild?
Ja. Du säger ju inte att jag ska prestera, så jag försöker verkligen släppa taget nu.
Är det svårt att släppa taget?
Ja,
alltså, det här är en väldigt speciell situation, att du så här i en podd är beredd att öppna dig. Det blir ju inte privat på det sättet.
Men jag känner att jag kan bjuda på det. Men jag får en bild. Alltså jag ser ju ofta bilder.
Ja, och då är det viktigt sinne för dig, det visuella. Och vad är det för bild?
Ja, men jag ser att jag lägger armarna runt min mamma.
Jag ser att dina armar gör någonting viktigt. Och det, jag ser, och det är som att du håller om din något. Är det din mamma du håller om? Som att din mamma behöver bli omhållen.
Ja, verkligen. Och jag kan känna mig ledsen nu när jag gör det.
Och tillåt sorgen, för här finns säkert oändligt mycket sorg. För mig helt logiskt med tanke på de berättelser som du har förmedlat.
Och jag kan känna den här känslan, hur gärna hon vill att jag ska födas också.
Ja, och att du ska klara dig. Och att du ska överleva.
Ja. Och jag känner verkligen hur jag bara håller om henne. Och det är så mycket.
Och vad gör det med dig?
Det är så mycket kärlek i
det. Ja, det är mycket kärlek. Och det blir man berörd av.
Ja, verkligen.
När du gör det, vad händer med dig? För det är du som och din oro som är den viktiga just nu.
Nej, men jag tycker synd om min mamma.
Ja.
Det är det jag gör. Jag känner verkligen den känslan.
Att ha förlorat ett barn.
Ja.
Kan mycket väl förstå det. Och vila i den sorgen som du kanske delar med din mamma nu.
Hon är så himla ledsen.
Och kan vi ana att bakom oron finns ledsenheten och sorgen och smärtan?
Verkligen. Nu kommer tankarna och någon slags eller förståelse också för allt detta. Och
ja, det är intressant.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Där är jag. Nu kommer din medvetna mentala förståelse utifrån att du har kunnat vara i kontakt med känslorna.
Precis.
För som sitter så starkt i kroppen.
Ja.
I hjärtat.
Ja, exakt. Det känns mycket bättre nu. Eller det känns som att det är en läkning ändå som sker nu.
Ja. Jag lärde mig av en brasiliansk terapeut som jag var på en workshop tillsammans med. Jag glömmer aldrig när hon sa så här: you can't heal if you don't feel. Så man kan vända på det och säga: to heal, you have to feel. Not just to know, you have to feel.
Det är ju jätteviktigt det du säger.
Annars blir det ett vetande utan förankring i ens kropp och i ens känslor.
Ja, jag har ju förstått allt det här på ett mentalt plan.
Ja, det är det vanliga att du förstår det mentalt.
Men jag har ju aldrig känt någon känsla när de har berättat det, förutom det jag sa.
Nej.
Fint att vara i centrum och att de uppmärksammar mig och ska sjunga
exakt. Det var
exakt
ditt medvetna vetande.
Ja, och att de ska sjunga för mig exakt.
Ja, men det är klart.
Klockslaget mitt på natten. Ja.
Men om vi går tillbaka till där vi började med oron som fanns i ditt hjärta.
Ja.
Checka av lite med ditt hjärta. Vad som händer där nu.
Och så nu känner jag mig bara lugn.
Ja, och det är inte så, det är inte så bara.
Nej.
Vi har kunnat gå från din oro till din berättelse, rent medvetet, till att känna. Och när du har kunnat känna, då kan lugnet komma.
Ja, Hans. Det här var ett exempel på hur du jobbar.
Ja, verkligen.
Och så fick jag ta del av det.
Ja, det fick du.
Ja, det blir spännande att se nu om vad som händer. Om jag kommer att känna mig så här lugn.
Ja, för nu har du ju uppnått ett annat vetande än ditt medvetande.
Ja.
Ditt känslomässiga, du var inte då i kontakt med din egen sorg över din mammas svåra förlust.
Nej.
Som du kunde dela med henne nu.
Just det. Och du vet, jag har ju inte kopplat det här, min födelse och den oron, till tidigare händelser i hennes Nej. Liv, som sagt. Så att nu ser jag ju verkligen sambandet.
Så tydligt. Hennes samband, precis.
Ja, verkligen.
Ja.
Men du, Hans, det är ju först nu som jag kopplar den här oron som min mamma kände, att det är kopplat till det här tidigare upplevelserna.
Ja, hennes rimligt för henne.
Mm.
I den, för hon var ju väldigt utsatt i det läget när hon förstod att det är nära.
Ja.
Och hon har inte tillgång till den hjälp hon behöver.
Nej.
Just.
Mormor var bortrest som hon naturligtvis
förlitade. Pappa låg och sov.
Ja, och min pappa låg och sov.
Och hon svarade inte när hon ringde.
Nej, tänk Nej. Vilken ångest.
Det är rimligt.
Och hinna till BB som låg 3-4 mil bort.
Ja.
Och då körde ju inte bilarna så snabbt.
Nej, inte heller.
Ja, så nu förstår jag verkligen detta.
Ja, en oro som hon också omedvetet föröver. Kanske till och med på dig som foster.
Ja.
Det finns något som heter fetal programmering. Som jag vet att jag har forskats på. Det vill säga att mammans mående påverkar fostret.
Mm.
Man vet att mammor som mår dåligt under graviditeten påverkar fostret, och som kan leda till både för tidig födsel och låg födelsevikt. Och det är ganska rimligt att även mammans mående påverkar fostret. Ja. Inte bara när det blivande barnet har kommit ut. Då påverkar vi ju naturligtvis än mer påtagligt, men även ett foster kan påverkas. Va?
Men det är jag övertygad om.
Ja.
Alltså, eller i alla fall mitt intellekt säger det.
Ja.
Och därför är det ju så viktigt att när man väntar barn att man känner sig lugn. Men hur lätt är det?
Det är klart det inte är.
Nej.
Om det är annat. Och i hennes fall, eftersom hon har lagt locket på för det traumat.
Mm.
Så inte hon är ens medveten om att det är hopkopplat.
Nej.
Men det är en, så att säga, en orsak till hennes stora oro.
Mm, absolut.
Jag har träffat patienter som har förlorat barn i princip i födelse. Där jag anade att det blev en svår sorgeprocess för den här klienten.
Mm.
Och jag anade att det var för att det fanns tidigare utsatthet.
Så.
Och det är väldigt vanligt bakom enskilda trauman att det finns en tidigare utsatthet, en sårbarhet som ökar risken för att hamna i senare trauman. Så man kan inte bara jobba med det aktuella traumat. Man måste vara beredd att det kan finnas annat under.
Mm.
Och som förklarar en ökad sårbarhet.
Ja. Men du, Hans, om vi fortsätter att prata om oro. Och, alltså, det, man kan ju oroa sig för allt.
Ja.
När man lever.
Mm.
Men har du några konkreta råd hur man kan förhålla sig till den här eller allmänmänskliga oron som vi ju känner hela tiden, eller med jämna mellanrum?
Mitt första svar är att inte se det som nödvändigtvis som patologiskt och sjukligt. Vi lever i en tid där vi allt för mycket diagnostiserar saker som sjukliga och patologiska, när det snarare kan vara en del av våra överlevnadsinstinkter. Och reflexer som finns, och oro är en del i överlevandet. Och oro gränsar ju till rädsla, till exempel. Då kommer jag direkt att tänka på, jag jobbade med katastrofpsykiatri för många herrans år sedan med bland annat brandmän, hur man tar hand om folk som jobbar med katastrofer. Och då stötte jag på en man som jobbar speciellt med militärer i strid. Och då fick jag ju höra att de stryker med.
Mm-hmm.
Rädsla, oro är en överlevnadsfaktor. Sen kan ju både oron och rädslan ta över för mycket. Det gäller ju något, men absolut inte stänga bort rädslan. Det är ju en försiktighetsåtgärd. Det är en överlevnadsfunktion helt enkelt.
Ja, men det är...
Vi skulle inte som art ha överlevt om vi inte bar på oro och rädslor.
Nej.
För det är så mycket som vi inte kan styra över som kan påverka oss på ett otäckt farligt sätt. Ja.
Men om vi då blir för oroliga och inte vågar något?
Nej, då blir vi ju handikappade såklart. Ja. Det blir ett väldigt handikapp. Och det som jag säger, överlevnadsinstinkten kan ju, det som man säger, som jag brukar kalla traumatiserade människor, sitter fast i att överleva. Men de har svårt att leva. Mm. Det vill säga svårt att vara närvarande i nuet och kunna njuta av livet. Och då är det ju ett handikapp när man inte kan leva på ett bra sätt.
Nej, absolut.
Så där oron tar över.
Mm.
Men då skulle jag också vilja förestå att man försöker bli vän med sin oro. Att man, som vi jobbar lite här nu med din oro.
Mm.
Att sätta sig ner och se vad som händer i kroppen också. Att bara sitta och försöka vara nyfiken. Och vara tillsammans med sin oro. Nu är min erfarenhet, det är inte så lätt att man får genomslaget till känslor som din ledsenhet kom fram.
Mm.
Min erfarenhet säger man, det är därför man ibland behöver någon som handleder en, som man känner sig trygg med, som gör att man vågar, eller att systemet vågar öppna.
Ja.
Och det är inte alls det medvetet, men är man trygg då vågar man och få hjälp att gå in i oron. Men man kan ändå träna sig att lägga märke till hur oron uttrycker sig, rent kroppsligt också, inte bara i tankarna, i hemska tankar, utan också hur det följeslagan är oftast otäcka kroppsupplevelser. Och mitt sätt att arbeta bygger på att negativa tankar upprätthålls oftast av blockeringar i kroppen.
Ja.
Där de tankarna, man kan inte med tankarna nå blockeringarna. Det är därför KBT är till och med psykodynamiska, alltså där man jobbar med det medvetna. Man når inte kroppen, det omedvetna, från det medvetna. Utan man måste jobba igenom kroppen.
Ja. Det är ju din specialitet.
Men det är ju där precis.
Ja.
Jag förlitar mig minst lika mycket på vad kroppen har att berätta som vad knoppen, det vill säga, har att berätta.
Ja, men det är ju verkligen dig ett nötskal.
Ja, och det blev ju ett bra exempel på din oro.
Mm.
Att det var först berättade du från ditt medvetande.
Ja.
Sen bad jag dig, var nyfiken vad som hände i kroppen. Och det var inte bara att det var något hjärta. Jag såg ju, och du berättade ju också, med dina omfamnande rörelser. Jag såg ju dina armar.
Alltså.
Och jag hade, och det var dina rörelser, det var som om kroppen visste något. Och genom att du bejakade rörelsen som en omfamning, då kom känslan.
Ja, men det,
så dina rörelser hjälpte dig att komma i kontakt.
Ja, precis. Men du, tänk att det är så här lätt.
Ja, det kan vara det. När du säger det så, jag upplever att det är så genialt enkelt. Jag har fått förmånen att lära mig, men tyvärr inte i Sverige.
Nej.
Jag har fått åka till Oslo och lära mig det här, för i Sverige har vi fortfarande lika svårt att anamma kroppen som en viktig dimension att arbeta med.
Ja, det är ju så. Men vet du, jag fick en tanke här när du berättade om hur man kan göra själv. Men tänk då om man är två väninnor eller två vänner.
Ja.
Man kan ju hjälpa varann i det du sa. Att vägleda varann även om man inte är utbildad psykolog.
Ja, men min erfarenhet, försvaren, de låter sig inte öppnas om man inte är redo.
Nej, så är det ju.
Och det ska man inte se som något fel, för försvaren är vår överlevnad.
Mm.
Men de kan, som jag sa, den kan hindra vår levnad.
Ja.
För i levnaden behöver vi också kontakt med våra känslor.
Mm.
Inte.
Alltså om två personer som jag lyssnar på det här, som vi pratar om nu, testar att känna in och kanske vägleda varandra.
Ja, det är,
om det är dags, eller om de vill det och känner sig trygga med varann.
Ja, samtidigt så tror jag det är så att man känner av om den andra är redo att följa med en.
Ja.
Och jag har ju själv gått i utbildning och jobbat med min egen kropp och vet vad som händer.
Ja.
Och vad för väldigt jobbiga saker som kan komma upp. Och jag är trygg med det.
Ja.
Därför jag har inte bara varit upplevt själv starka inre upplevelser av trauman. Jag har sett andra.
Ja.
Och jag har sett hur ledarna har hanterat det. Och det har jag lärt mig massor av.
Ja.
Så jag är trygg med det som kan komma upp. Och det är jag övertygad om att den andra känner av.
Absolut, ja. Jo, jag vill ju inte förringa
din kunskap. Nej, det är inte att förringa. Men jag vill inte säga att man... Men jag tror inte... Att man alltid lyckas, två amatörer om vi säger så, lyckas. Men sen vill jag vända på det, det är inte psykoterapi som är alltings lösning. Sociala relationer är kanske det viktigaste. Mm. Stöd från andra, det är livsviktigt. Ja. Det är den absolut viktigaste aspekten. Och det vet man också. Att utsättas för trauman leder inte automatiskt till att man blir traumatiserad. Det beror bland annat på det stöd man har i omgivningen när man är utsatt. Som i ditt fall, din mamma, då, när hon förlorade sitt barn, då var det tabu att prata om det.
Mm.
Och då fanns ingen stöd.
Nej.
Man var tvungen att osynliggöra det.
Men man skulle glömma det.
Man skulle glömma det. Ja. Ja, precis. Och glömmer man det, då trodde man att det inte fanns.
Ja, och kanske någon sa, ja men ni får säkert fler barn.
Något sånt.
Ja.
Vilket inte ett dugg hjälper.
Nej.
Det kommer aldrig att kunna ersätta det barnet man förlorar.
Nej.
Så det har mycket med omgivningen och så. Så man måste inte bli traumatiserad.
Nej.
Det handlar så mycket om ens omgivning och det stöd som finns där.
Absolut. Jo, men det är ju samma med barn som växer upp. Eller hur?
Tänker du på maskrosbarn?
Ja, till exempel.
Och då har du oftast funnit någon annan vuxen som har sett dem och kunnat stötta dem.
Ja.
Och det är en av orsakerna till att de klarar sig. Ganska bra faktiskt. Ja,
så intressant.
Ja,
allt det. Ja, du Hans, nu har vi ju pratat en hel del redan. Och innan vi avslutar så vill jag gärna att du berättar om din hemsida som är ganska ny.
Ja, det stämmer det. Jag har äntligen kommit till skott med det. Och den heter ju majevtik.se. Det är nog ingen människa som vet vad det betyder. Men jag vet det. Och det är ett ord, ett begrepp som är så att säga hjärtpunkten i det jag har lärt mig. Skulle jag vilja säga. Det betyder faktiskt förlossningskonst. Och vad har jag fått det ifrån? Jo, det går tillbaka till den gamle greken Sokrates. Det är hans ord på sin samtalskonst. Att han jobbade med att förlösa människor. Men han hade lärt sig det från sin mamma som var jordemor, det vill säga barnmorska. Och han såg ju när hon hjälpte kvinnor att förlösas. Att det gjorde väldigt ont i kvinnorna, men det kom oftast något gott där ur. Och han upptäckte ju när han skulle förlösa människor som fanns i mentala blockeringar. Att han ifrågasatte hur vet du det, och han försökte upplysa människor. Och hur människor undvek egentligen den förändringen och hur smärtsamt det är att genomgå en förändring. Och så är det med psykoterapi. Det är som en förlossning som är väldigt smärtsam. Men det kommer oftast något gott där ur. Och min poäng är, jag tycker jag har förenat både det mentala och kroppsliga. Både Sokrates och hans mamma är det sätt jag har fått lära mig. Och det är förmätet som psykolog att säga att man jobbar med förlossningskonst. Det är ingen som skulle tro en, eller åtminstone skulle nog få säga att det var det flummigaste jag har hört. Men jag vet av erfarenhet att det fungerar så.
Mm.
Och det här exemplet med Ann-Kristin, att vi kunde få loss känslor som satt blockerade i hennes kropp. Hon hade ett mentalt medvetande, men hon var inte i kontakt med den oändliga sorg som alla gånger hennes mamma har burit på.
Mm.
Och det är först när man får den här djupare kontakten, det är som att förlösas. Och det är en djup smärta som man har av olika skäl undanhållit som en slags överlevnad. Där som Ann-Kristins mamma, det var ju tabu, man fick inte prata om det. Man fick helt enkelt stoppa in det, som att det då inte fanns. Men det fanns där hela tiden och påverkade på olika sätt.
Mm.
Så när man jobbar så här som jag med kroppen också, och inte bara med knoppen, så är det som att också förlösas. Komplext traumatiserade människor bär på blockeringar och sitter fast i att överleva och av olika skäl aldrig kunna få vara de människor de egentligen är. De var tvungna att anpassa sig till föräldrar som inte har varit tillräckligt förmögna och vägleda dem. Och för att överleva måste man anpassa sig.
Mm.
Men det som är problemet med komplex traumatiserad, man sitter fortfarande kvar i det om man inte har bearbetat det.
Mm.
Så att jobba på det här sättet, det är som att förlösa fram den människa de har potential att vara, men av olika skäl inte har kunnat vara.
Nej, och så nu har du förlöst mig. ja, men en bit på vägen i alla fall.
Ja, som sagt, en bit på vägen i det här.
Men det var det här som var i prioritet nu.
Det var ju det som var din fråga, din oro. Ja.
Och jag tycker det är så spännande det du säger om Sokrates. Jag hade ingen aning om det. Så intressant.
Ja, visst är det.
Ja, vad så fint du beskriver det.
Ja, och roligt att höra.
Ja, och jag, på något sätt så känner jag att den hjälp du har gett mig idag är, jag får ett större perspektiv. Och jag tror inte jag kan sätta ord på den känsla jag har, men jag känner mig väldigt glad nu.
Vad härligt.
Ja, så tack snälla.
Efter sorg kommer ofta glädje.
Ja. I alla fall nu.
Ja.
Okay. Vi lever ju bara här och nu.
Ja, exakt. Ja, härligt.
Ja, men du, jag tackar dig så mycket för det här. Och jag hoppas att du vill komma tillbaka.
Ja, gärna.
Ja.
Vi hörs.
Ja, och tack kära lyssnare. Jag hoppas vi hörs igen.
Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.